Hej, jag heter William. Välkommen till Nartree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Teenage Brain av neurologen Francis E. Jensen är en populärvetenskaplig guide till hjärnans utveckling under tonåren och de tidiga vuxenåren. Boken skrevs tillsammans med journalisten Amy Ellis Nutt och riktar sig främst till föräldrar, men också till lärare och andra vuxna som möter unga. Jensens centrala utgångspunkt är att tonårshjärnan inte är ofärdig i betydelsen tom eller trasig. Den är istället ovanligt formbar, snabb att lära och samtidigt mer sårbar för vissa belastningar än en fullt mogen vuxenhjärna. Med neurologisk forskning som grund behandlar hon bland annat ombyggnaden av hjärnans nätverk, sömnbrist, stress, alkohol och andra droger, psykisk ohälsa, lärande och sexualitet. Syftet är inte att ursäkta varje riskfyllt eller impulsivt beteende, utan att förklara varför omdöme och känsloreaktioner kan hamna i otakt under denna period. Boken översätter medicinsk kunskap till vardagliga frågor och förespråkar vuxna som sätter tydliga gränser, förmedlar saklig information och behåller kontakten även när konflikter uppstår. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hjärnans ombyggnad förklarar både snabb inlärning och ojämnt omdöme. Jensen beskriver tonåren som en lång fas av neurologisk ombyggnad, inte som ett kort mellansteg mellan barndom och vuxenliv. Hjärnan gör sig gradvis av med en del kopplingar mellan nervceller och stärker andra, samtidigt som myelinisering förbättrar signalernas hastighet och effektivitet. Resultatet kan bli en hjärna som är mycket mottaglig för erfarenheter och träning. Unga kan därför utveckla avancerade färdigheter, lära sig språk och anpassa sig till nya miljöer med stor kraft, men utvecklingen sker inte jämnt i alla system. Funktioner som rör planering, impulskontroll och bedömning av långsiktiga följder mognar över lång tid, medan belöningskänslighet och känslomässiga reaktioner kan vara särskilt starka tidigare. Det hjälper till att förklara varför en ungdom kan resonera klokt i lugn och ro, men ändå fatta sämre beslut i en grupp under tidspress eller i stark affekt. Jensen varnar för att göra detta till en enkel biologisk ursäkt. Tonåringar behöver fortfarande ansvar, övning och konsekvenser. Poängen är snarare att vuxnas krav bör förenas med insikten att självreglering är en färdighet under utveckling. Tydliga ramar, återkommande samtal och möjligheter att öva på beslut ger bättre stöd än att förvänta sig ett helt vuxet omdöme i varje situation. För det andra, sömnbrist får större följder när dygnsrytmen förskjuts i tonåren. Ett centralt vardagstema i boken är sömn. Under tonåren förskjuts den biologiska dygnsrytmen ofta, så att många unga naturligt blir trötta senare på kvällen och har svårt att vara alerta mycket tidigt på morgonen. Jensen kopplar detta till en praktisk konflikt mellan biologin, sena kvällsvanor och tidiga skolstarter. Sömn är inte en passiv paus, utan viktig för minnesbearbetning, koncentration, känsloreglering och återhämtning. När sömnen regelbundet blir för kort kan det därför påverka både skolarbete, humör och omdöme. Bokens resonemang betyder inte att all trötthet är ett rent schemafel eller att unga saknar eget ansvar för skärmar, läxor och kvällsrutiner. Däremot kritiserar den föreställningen att sena sovvanor alltid bara handlar om lättja eller bristande disciplin. Föräldrar kan använda kunskapen för att göra sömn till en konkret hälsofråga snarare än en återkommande moralisk konflikt. Regelbundna tider, lugnare kvällsrutiner och samtal om hur sömn påverkar nästa dag är mer användbart än allmänna tillsägelser. I svensk vardag är frågan också relevant i diskussioner om skolans starttider och ungdomars resvägar. Jensen visar att ett system som konsekvent motarbetar unga sömnbehov riskerar att försämra just den uppmärksamhet och inlärning som skolan vill främja. För det tredje, alkohol och droger möter en hjärna som fortfarande är särskilt formbar. Jensen ägnar stor vikt åt alkohol, nikotin och andra droger, eftersom tonårshjärnans formbarhet också innebär en särskild känslighet för skadliga erfarenheter. Hon framhåller att hjärnans belöningssystem och lärandeprocesser kan göra tidiga rusupplevelser betydelsefulla. Upprepad användning handlar därför inte enbart om karaktär, dåliga val eller grupptryck, även om sociala faktorer har stor betydelse. Substanser kan påverka utvecklande nätverk och förstärka vanor innan den del av hjärnan som bidrar till bromsning och långsiktig planering är fullt mogen. Boken går emot det bagatelliserande resonemanget att ungdomar måste pröva allt för att lära sig. Jensens poäng är inte att skrämma med förenklade katastrofbudskap, utan att vuxna bör vara tydliga med att tidig och återkommande användning medför verkliga risker. Detta gäller även alkohol, som ofta behandlas mer avslappnat kulturellt än illegala droger. Ett användbart föräldraperspektiv är att förena fasta gränser med saklig information och en öppen väg tillbaka till samtal. Ren kontroll utan förtroende kan göra att problem döljs, medan tolerans utan gränser kan förmedla att riskerna är obetydliga. För svenska läsare passar detta in i ett förebyggande synsätt, där vuxen är varo. Tydliga regler kring fester och tidiga samtal kan minska risken för att experiment övergår i skadliga mönster. För det fjärde. Stress och psykisk ohälsa behöver tas på allvar utan att varje svängning blir en diagnos. Boken skiljer mellan tonårstidens vanliga känslomässiga svängningar och tillstånd som behöver professionell uppmärksamhet. Jensen beskriver en period där social press, skolkrav, identitetssökande och biologiska förändringar kan göra känslor intensiva. Det betyder dock inte att långvarig nedstämdhet, stark ångest, självskadebeteende, allvarlig sömnstörning eller tydliga funktionsproblem bör avfärdas som normalt tonårshumör. Hjärnans utveckling gör denna fas viktig även ur ett psykiatriskt perspektiv, eftersom flera allvarliga psykiska tillstånd ofta visar sig under ungdomsåren eller tidig vuxenålder. Bokens styrka ligger i att den undviker två ytterligheter. Den medicinerar inte automatiskt varje konflikt eller lättsam period, men den avvisar också idén att vuxna bör vänta passivt tills ungdomen växer ifrån tydliga varningssignaler. Föräldrar uppmuntras att lägga märke till förändringar över tid, särskilt när sömn, relationer, skola och vardagsfunktion påverkas samtidigt. Samtal ska vara direkta men inte förhörsliknande, och hjälp från vård eller elevhälsa ska ses som stöd, inte som ett misslyckande. I en svensk kontext blir det relevant att känna till vägar som ungdomsmottagning, skolkurator, vårdcentral och barn- och ungdomspsykiatri. Jensen ger ingen enkel diagnostisk mall, men hon förklarar varför tidig uppmärksamhet, trygg kontakt och adekvat hjälp kan vara avgörande. Slutligen. Föräldraansvar handlar om kontakt och gränser, inte om att styra varje val. Jensens övergripande råd är att vuxna behöver vara närvarande under en tid då ungdomar ofta signalerar ett starkt behov av självständighet. Den paradoxen är viktig. En tonåring kan vilja ha mer privatliv och större frihet, men har fortfarande nytta av vuxna som följer upp vardagen, ställer frågor och sätter rimliga gränser. Boken argumenterar inte för övervakning som ideal. Istället bygger dess praktiska synsätt på att information och relation gör regler mer verkningsfulla. När vuxna förklarar varför sömn, bilkörning, alkohol eller nätanvändning kan innebära risker får regler ett sammanhang. När de samtidigt lyssnar på den unges perspektiv ökar chansen att samtalet fortsätter även vid misstag. Jensen betonar också att tonåringars förmåga inte bör undervärderas. Eftersom hjärnan är formbar kan ansvar, kunskap och goda vanor tränas in. Det är alltså inte konstruktivt att beskriva unga som hjälplösa offer för hormoner eller hjärnkemi. Den vuxnes uppgift blir att anpassa stödet till situationen. I låg risk kan mer självständighet vara en viktig övning. I situationer med droger, extrem sömnbrist, farlig körning eller psykisk kris behöver gränserna däremot vara tydligare. Denna kombination av respekt och ansvar gör boken användbar för familjer som vill ersätta både föreläsningar och maktkamp med mer genomtänkta samtal. Sammanfattningsvis. The Teenage Brain passar särskilt väl för föräldrar till tonåringar och unga vuxna, men även för lärare. Tränare och andra vuxna som vill förstå varför förmågan hos en ung person kan vara så ojämn från en situation till en annan. Läsaren får ingen universallösning på konflikter hemma, och boken lovar inte att neurovetenskap kan förutsäga en enskild ungdomsval. Dess praktiska nytta ligger istället i att den ger en rimlig tolkningsram. Sömnproblem, risktagande, starka känslor och behovet av självständighet kan ses som frågor där utveckling, miljö och relationer samverkar. Det kan hjälpa vuxna att välja tydligare och mer proportionerliga reaktioner. Det som skiljer boken från många allmänna föräldragider är Frances E. Jensens neurologiska perspektiv. Hon kopplar vardagliga dilemman till hjärnans omstrukturering, men försöker samtidigt hålla fast vid ansvar och praktiska gränser. Boken är därför varken en bok som skuldbelägger föräldrar för varje svårighet eller en bok som frikänner ungdomar från ansvar med hänvisning till biologi. Den placerar istället tonårstiden i ett utvecklingssammanhang där goda erfarenheter kan få långsiktigt värde och skadliga mönster kan få större följder. För läsare som vill ha sakliga argument inför samtal om skolvardag, alkohol, sömn. Psykisk hälsa och frihet är den ett användbart komplement till råd som enbart bygger på personliga erfarenheter. Den främsta behållningen är ett mer nyanserat vuxenperspektiv, där närhet och gränser inte ses som motsatser, om du vill stödja Frances E. Jensen, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!